välkommen till ett nytt avsnitt av Helhetsboosten. Idag har jag som utlovat med mig en gäst och ingen mindre än Maria. Ska du berätta vad du heter mer?
Ja, jag heter Lindberg och sen har jag gått och gängat mig, nu är det länge sedan, 25 år sedan, så att det blev ett Howard på slutet.
Ja, ah, just det.
Och då la jag till det, jag orkade inte ta bort Lindberg, så att det är trevligt att heta så. Ibland kan det vara lite långt när man ska skriva in sig på saker och sådär, skriva på underskrifter och sånt, men annars är det trevligt.
Det tar inte för mycket energi i alla fall.
Nej, det gör det inte, det är inte så, så illa är det inte.
Nej, och vi sitter faktiskt ute på lokal, jag och Maria, om det skulle låta någonting i bakgrunden. Hon håller precis på att äta en härlig solbulle för att fylla på sin energi inför det här samtalet som vi ska ha. Så det här ska bli jätteroligt. Maria, kan inte du berätta vad du gör och liksom vem du är? Lite så här karaktäristik.
Karaktäristik? Jo, men jag tänker mig att de som känner mig tycker nog att jag... Vad är min karaktär? Men jag är en bjussig person, tror jag de skulle säga. Och jag är väldigt... Min karaktär handlar, jag märker själv att jag är väldigt grundad i var jag kommer ifrån och vad jag har gjort och att jag ser röda trådar i saker och ting. Så jag tror att det liksom är väl min karaktär. Men ska vi ta det vart efter? För det är ju ganska snurrigt.
Ja. Men vad, om vi ska så här, som vi brukar karaktärisera folk i Sverige, vad jobbar du med liksom?
Ja, just det. Ja, men då jobbar jag ju med, egentligen om jag ska slå ihop allt det jag gör så handlar det om kommunikation. Och det är den här kommunikationen mellan människor. För vi är ju... Nu är inte vi den enda varelsen i världen som kan prata med varandra. Det kan ju alla djur göra på sitt sätt. Men vi är väl de som kan kommunicera kanske på lite olika plan. Och sådär. Och sen kan vi både... Vi kan använda vår kommunikation på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och vi kan också använda den till väldigt dåliga saker. Så vi måste tänka oss för där.
Verkligen.
För vi ska ju också vara de smartaste varelserna på den här jorden och det får vi väl kanske försöka leva upp lite till, kan jag tycka ibland.
Ja, känner att vi kanske inte riktigt har inte riktigt levt alltid upp till det överallt.
Lite höj ribban en aning, kan jag tycka ibland.
Ja, jag kan bara hålla med dig, men det där går ju upp och ner över jordens historia.
Ja, men det gör det ju, absolut.
Även om det alltid har funnits människor som tycker att de ska använda sin kommunikation till att kriga och få andra människor att tycka illa om varandra och sådär.
Ja, men precis.
Det är väl en baksida med vår intelligens kanske. Men jag tänkte att vi, som vi sa, jag tänkte vi går igenom Marias historia lite grann eftersom hon har hittat en röd tråd i den nu och kanske inte alltid hade det från början. Så jag tänker att det kan vara lite roligt att höra hur energin har sett ut under de här olika skedena och vad är det som händer när man tappar energin och vad är det som ger energin och sådär.
Var ska vi börja då? Jag har ju varit med ganska länge på planeten.
Vi börjar från början.
Från början?
Var föddes du någonstans?
Jag föddes i Stockholm och har alltid bott innanför tullarna. Och är en sån där... någonting som jag tappade energi över. Skojar kanske lite, men det kändes faktiskt lite i hjärtat. Det var när de kom hem, och nu är det ett par år sedan. Och klippte min kopparlina. Till telefonen.
Då har du inget
för
08.
Då jag är ingen 08 längre.
Nej.
Och då sa jag men alltså måste man ta bort numret? Ja, det skulle man ju göra och så sparar det pengar såklart. Varför ska jag ha en telefon som jag själv inte använder och ingen ringer på? Men det tyckte jag var en sån där, det var en del av en som försvann.
Undrar om folk vet vad en 08 är idag?
Nej, jag tror att det är försvinner.
Eller om det är bara våra generation.
Och jag vet ju inte det i andra städer. Jag tror ju liksom inte att göteborgare går omkring och säger 031 om sig själv. Är man 040 i Malmö? Nej, jag vet inte. Jag vet inte varför det har blivit en sån...
Jag tycker 08 har väl varit nästan lite ett skällsord. Det är inte så. De
ja, det kan ju vara så att det är andra som inte bor här som kom på det. Eller som myntade uttrycket. Jag vet inte. Men det är... känner jag, har jag känt väldigt starkt. Nu är jag bara en 0708. Jag har inte samma ring. Det ringer inte samma...
Nej, det är inte så specifikt, men vi är ju lite all over the place nu för tiden.
Precis. Jo, men det är vi ju. Jo, men det är vi ju. Ja, absolut.
Men då började du med att födas i
Stockholm. Ja, jag började med att födas. Jag tyckte det var en bra början.
Ja.
Det bestämmer man ju inte själv, men det fick jag göra. Det var ju då... Och ska jag hitta en tråd redan där?
Ja, just
och
det.
Den har jag liksom tänkt på senare tid. Att samma månad som jag föds så kommer ut en bok. Som heter Tyst vår av Rachel Carson.
Okay.
Den släpps i oktober 1962. Så nu har jag avslöjat när jag är född. Annars går det bra att googla. Ah. Aha, när kom den boken ut? Ska vi titta här? Mm.
Sparar lite tid åt
ja,
men, folk.
Ja, precis. Ja. Och den ser jag nu att den är en röd tråd också. Men den har jag inte gått och funderat på genom åren. Så.
Vad handlar den om då?
Rachel Carson, hon dog i cancer 2 år senare. Hon hade varit biolog och inom marin. Så hon var duktig på hav och fiskar och sånt där.
Ah, okay,
och okay. Hon jobbade på labb och lite olika ställen under 40-tal och 50-tal. Var väl också en av de få kvinnorna som gjorde det. Och hon såg saker. Det som vi har börjat förstå nu, att hoppsan vad tokigt det blev.
Precis.
Och sen tyckte hon att det var svårt att nå ut och då skrev hon en bok. Och den heter Tyst vår. Den handlar om hur fåglarna tystnar på planeten.
Aha,
så den är okay. Ganska fantastiskt skriven, för att jag hade faktiskt inte läst den. Så jag läste den förra året första gången. Så jag måste ju läsa den här boken. Och den är väldigt poetisk. Jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig. En labbmänniska som skriver en bok. Om, jag tänkte, den kan ju bli hur tung som helst. Men nej, hon valde ett sätt att berätta om det här som tilltalade mig som kommunikatör. Jag tänkte att jädras vad hon skrev bra och tänkte rätt. Och förklarade det här jättesvåra ämnet på ett sätt som jag tänkte att men hon skulle ju jobba med kommunikation. Vilket hon ju gjorde. Sen gick hon ju tyvärr bort, så hon fick ju inte vara med mer om
något.
Hon startade, kan man säga, miljörörelsen. Om man ser tillbaka så och ser de svallvågor som kom efter det där, så var hon en av de första.
Pionjärerna.
Ja, en pionjär. Så att det är ju plötsligt en liten röd tråd.
Ja, för kanske. Vad gör du idag?
Ja, men för att det är det jag jobbar med idag. Jag har jobbat med kommunikation hela mitt yrkesverksamma liv. Så 82 så började jag. Och där är det en skiljelinje som sen gick isär. Om jag tappade energi av det, eller om det var en boost, det vet jag inte. Men det var, hur är det i livet när man står med en sån där, när det är liksom två vägar man ska välja? Det kan både ge energi och stjäla energi, för att man måste fatta ett beslut. Och jag satt med en telefonlur i handen. Det är också en lång, alltid en lång historia, men jag var praktikant på en reklambyrå och hade ansökt till Berg som är reklamskolan. Och sen sa de att jo, men jag hade klarat provet. Man gjorde ett prov på den tiden, jag tror inte, vet inte man gör det idag. Då handlar det nog mer om att man betalar pengarna.
Uh-huh.
Den är lite dyrare idag, skolan. Men så sa de att men du kan inte komma in i år, för att jag hade ansökt för sent. Och då så tänkte jag, ja men då får vi se. Då kanske det blir så att jag försöker att utbilda mig till journalist istället. Och går den vägen som jag hade funderat på. Och så ringer det på telefonen och så säger de på byrån, ja Maria, det är till dig. Och så säger, till mig? Jag är praktikant här. Det är väl ingen människa som vet vad jag är. Min mamma möjligen. Ja, men det är inte hon. Så, nej, okej. Då ringde de från skolan och då hade någonting hänt som de sa själva. Aldrig hade hänt förut, det tror jag ju kanske inte på. Men det fanns en plats ledig. På kopplinjen, och då måste jag bestämma mig på studs. Så där sitter jag med en telefonlur i handen och tänker, men jag skulle ju bli journalist. Och så blev det kopplinjen istället. Men sen så har det varit också en sån där sak, och det kan jag säga är någonting som har gett mig energi genom åren. Det är när jag, för jag har fått göra väldigt mycket intervjuer. Det får du göra som copy också.
Okay.
Och du får ju komma ut och träffa folk. Och du får ju utlopp för din både kreativitet, men också i mitt fall nyfikenhet. Jag är så där fruktansvärt nyfiken, så jag måste alltid slå upp saker. Och, du vet, man ska slå upp på gurka eller någonting. Och, till exempel, konstigt exempel, men vi tar gurka i en uppslagsbok. Sånt gör man ju inte, för nu googlar man ju, så nu är det ännu värre. Men då måste jag ju läsa gurka, och sen hittar jag ju gurksjukdomar. Och sen sitter jag ju där. Nej, men vänta nu, vad var det jag skulle... inte så. Så att jag märkte att den här... Att få jobba som copy var väldigt likt.
Vad gör en copy? Vad är det för
Ja, men en copy skriver ju på uppdrag av företag för deras kunder. Och deras förhoppningsvis blivande kunder.
Mm.
Så man skriver ju på uppdrag av ett företag mot en specifik publik. Och den är ju alltid människor. Oavsett om det är det här business to business eller business to consumer, eller så är det ju alltid en människa man skriver till. Och ska jag jämföra med en journalist så skriver du till människor, men där har du inte ett företag som avsändare. Så det är, om man ska överhuvudtaget titta på vem är avsändare och vem är mottagare, om man är författare, om man är poet, om man är journalist, om man är copywriter. För att jobbet i sig är detsamma, men avsändaren och mottagaren befinner sig på lite olika platser. Och man har olika syften med texten. Men jag märkte också att, jag tänkte inte så då, men mycket av det jag gjorde var rent journalistiskt jobb. Men med tanke på att det var ett företag som avsändare, så är det copywriting.
Ja, just det.
Så det är lite hårdraget vad skillnaden är.
Ja, okej.
Så det här med att springa längs produktionslinjer och sånt har jag gjort mycket. Pratat med snubbar i blåställ om deras maskiner och sånt. Det har tyckt varit superkul.
Ja, men det förstår jag. Man lär sig mycket nytt.
Ja, det gör man hela tiden. Och det är bra för någon som så här, slipper sitta och slå upp allting.
Ja, precis.
Jag kan fråga istället.
Ja, men jag tänker att det är väldigt stor skillnad egentligen mot om man jobbar till exempel kanske som poet. För då har man ju ett budskap kanske som man vill nå ut med, så att säga, som kommer inifrån.
Mm.
Medan om man jobbar som copy då, så är det ju någon annans budskap som man ska formulera på ett sätt så att det blir tydligt och klart och attraktivt
precis.
För motparten.
Absolut.
Så, att säga. Så det är ju spännande. Men kommunikation är ju en viktig del i helhetsboosten. Mm. Så bara som ett litet sidospår, har du varit med någon gång när kommunikationen blev fel? Alltså det fanns ett syfte men det slog helt fel, så man antingen fick väldigt mycket mer energi eller antagligen snarare tappade väldigt mycket.
Ja, måste jag tänka om det är någonting i mitt eget, nu har jag jobbat så länge, måste jag tänka igen. Sen tänker jag hela mitt liv väldigt snabbt.
Det går mycket.
Ja. Nej, men alltså det är ju kanske inte i jobbet så, men jag har jobbat med så olika saker. Jag tänker, nu bara kom det liksom in i huvudet att jag är ju född på krogen. Mina föräldrar var krögare. Och där har du också en kommunikation med personer.
Ja, verkligen. Viktig kommunikation.
Viktig kommunikation. Där kan jag väl tänka, där blir det mer direkt från en människa framför dig. Och där, om det blir fel eller inte, hur energin kommer och går. Men där, eftersom jag jobbade på en pub, så ingår alkohol i situationen. Och det blir alltid väldigt intressanta situationer när alkohol ingår. För man måste ha en förståelse och en tolerans för människor.
Mm.
Och driver man en krog kan man inte döma människor för att de dricker alkohol.
Nej, nej.
Utan man måste vara med väldigt omhändertagande. Så det är kanske någonting som liksom har jag fastnat lite i. Men där kunde det ibland vara där kommunikationen blir svår. När du ska prata med någon som är din kund, men som uppför sig på ett sätt så att du måste liksom ta över.
Precis.
Och det är jätteintressant hur du måste kommunicera på ett annat sätt.
Ja.
Och få sådana personer att känna att de är våra stammisar, men Sture, nu ser du lite trött ut, ska vi inte ringa en taxi? Och kan du komma tillbaka en annan kväll? Att det är så man säger till. Man har liksom inte det här kasta ut folk beteende. Sen förstår jag, man måste göra det på vissa ställen, men vi funkade aldrig så. Där, bara för att du sa så kom jag på flera situationer. Ska jag ta en som ett exempel? Den var speciell för att jag jobbade vi drev en jazzpub och jazzmusik är svart musik, svarta människors musik. Det är deras uttryckssätt. Så det är liksom det som jag har vuxit upp med. Och vi hade ju många i publiken som kom från så här, all walks of life. Man har mycket pengar, man har lite pengar, man har olika hudfärger och sådär. Sen är det här länge sedan. Så att det är ju liksom, vi var kanske färre färgade i landet. Men jag kommer ihåg bara vid ett tillfälle, det hände flera olika gånger. Men just det här kommer jag så väl ihåg. För då var det en man som var svart och han blev lite för full. Så att jag skulle säga till honom att på det här vänliga sättet. Att, och han var inte stammis, det var ingen som jag visst kände till vid förnamn någonting. Men då ska jag ju säga till honom på ett trevligt sätt att kanske ska vi avsluta kvällen nu och sådär. Och då, han talade engelska, så att då sa han bara, och det här sättet han sa det till mig, jag tänkte, jag visste inte vad det var som gjorde att han sa det på det sättet. Förmodligen kan det vara att han utnyttjat situationen eller att han tar upp någonting som han har varit utsatt för väldigt länge. För han sa att, you only tell me that because I'm black. Och då gäller det liksom att, jag lyckades liksom vända det där ändå och sa, no, because you're drunk. I don't care what color you are.
Nej, precis.
Så, Men sånt där är intressant. Och det har med energi att göra, men det är verkligen att man liksom får tänka på vad gav det här mig för energi nu. Nu ska vi inte ha en konflikt här, nu ska vi...
Precis.
Och samtidigt så ska inte han utnyttja en situation. Det var jättespecifikt. Den har bara fastnat som en liten spik i mig ibland, att hur det kan bli.
Ja, men verkligen.
Och hur man måste liksom, okej, ska vi vara snälla och trevliga och göra det bästa av det här?
Precis. Ja, men jag tänker, för just eftersom du är så bra på kommunikation, och jag tänker att det är ju ofta kommunikation människor emellan som gör att vi tappar energi.
Ja.
Alltså, jag tror att det är vanligare att vi tappar energi än att vi får energi. Men vi får också väldigt mycket såklart energi av varandra. Men just tänker jag på grund av missförstånd.
Ja.
Det är ju sällan man missförstår någon så att man får mer energi. Det är ju mer ofta att man missförstår någon så att man tappar energi. Ja. Och kanske helt tappar geisten. Liksom.
Ja, och när du inte blir lyssnad på. När du märker att orden bara, du kan se dem, de når inte ens fram. De faller bara ner på golvet framför. Det är också en sån här att då tycker jag man kan känna direkt sådär att energin försvinner. Och vilken energi det kan bli när någon lyssnar eller att någon förstår en eller svarar en på ett sätt som man kanske inte hade förväntat sig. Det är alltid häftigt.
Ja. Du, tiden går, så jag tänkte vi ska gå över lite på, vi har börjat där du började i Stockholm och så berättade du lite om din uppväxt på krogen.
Ja, just det. Ja.
Och nu idag så har ju du ett eget företag och just jobbar med vad?
Ja, men jag jobbar ju med kommunikation. Jag startade eget 90, jobbade ju då med reklam de där åren på byrå och tyckte det var roligt och sådär. Men sen så kände jag att jag ville se vad jag skulle kunna hitta på egna ben, så att jag startade eget 1990 då, har jobbat med det sedan dess. Som frilansare, skrivit och intervjuat och sådär.
Mm.
Men sen 2015, så det var ju en bra bit där emellan, det blir ju liksom 15 år. Nej, det blir inte mer, det blir 25 år blir det ju, herregud, jag kan inte ens räkna. 25 år blir det ju.
Mm.
Då sa jag till mig själv en dag bara, för jag kände att jag började tappa energin i att jobba med det här. Så sa jag till mig själv, men har du jobbat i 25 år själv? Och så får du lägga på de där åren på byrå. Och så var det där telefonsamtalet, det var den andra vägen du kunde ha gått. Vad tänker du nu? Och så här, det är du som är chefen på det här företaget. Och jag vet, jag är ju det. Hade lite sådana här utvecklingssamtal med mig själv. Så här. Ja just det, sånt ska man kanske ha också när man har anställda.
Ja.
Och då sa jag till mig själv, kolla på om du inte kan gå. Journalisthögskolan kändes ju inte aktuell så. Men då tänkte jag på Poppius då, som har ju en journalistskola i Stockholm. Så då tänkte jag, men Poppius skulle jag ju vilja gå. Så då hörde jag av mig dit och det fanns plats. Så då gick jag en journalistutbildning. Och då tänkte jag, så här som jag nu ofta gör, all in. Ska man nu liksom göra någonting så gör det helt och hållet. Så då gick jag den här journalistutbildningen som jag ville gå, och det har förändrat mitt liv. Jag fick en enorm energi av att gå där.
Ja, vad roligt.
För det var väldigt mycket same same och väldigt mycket very different.
För
det sa ju mina vänner och kollegor, ska du bli journalist nu? Du behöver väl ingen utbildning i hur man skriver? Du skriver ju, och det var inte det jag kände.
Nej.
Utan jag ville någonting annat, jag visste inte vad det var. Men jag måste säga att allt det jag lärde mig då, det var väldigt mycket att jag bottnade mer i det jag gör. Och ändå så fick jag massa nya idéer på vad jag skulle kunna göra.
Vad
så att det är en sån där energiknäpp, den sitter i fortfarande.
Det kan man ju säga då, att det är ju aldrig för sent att fullfölja den drömmen som du hade tidigare.
Nej,
den planen som du hade, behöver inte ens vara en dröm. Utan, nu har jag jobbat 45-40 år med det här, men nu vill jag liksom fortsätta.
Ja, men precis. Ja, absolut. Så det tycker jag. Och när jag ser tillbaka nu, och det är så kul när man ser tillbaka 5 år och 10 år och 15 år och 25 år och 30 år. Då är då jag ser alla de här, där händer det någonting. Och om det är en energi, det tror jag det är någonstans. Men jag tänkte inte så då. Nu fick jag en energiboost, men det var ju det jag fick. Och eftersom de finns kvar också. Men det är då jag ser den här röda tråden, eller de här hållplatserna. Det är en liten resa man är ute på. Så där var en hållplats, där var de där viktiga grejerna. Så det där är absolut en sån.
Och så har du landat ner i att jobba med kommunikation med hållbarhet.
Ja.
För det är ju din andra specialitet.
Ja, men precis.
Specialitet.
Och det var väl en insikt jag kom fram till. Och det har med skolan att göra. Och jag var bara så uppe i att jag ville göra andra saker. För det blir ju så, ska du gå en journalistutbildning
Och jag gick liksom hela kursen, då går man tre olika utbildningar. Man går en grundkurs först och sen så bygger man på. Så jag tänkte, nej nu kör vi, nu är vi här. Så jag gick då alla de här olika. Men det var ju lite samma sak, jag får ju ett uppdrag då med. För det får ju journalist. Vi skulle ju öva i hur det var att vara journalist som om det var en dagstidning. Och så hade inte jag tänkt att jag skulle använda jobbet, men jag vill ju veta hur det fungerar. Och då skickas du ut. På uppdrag. Precis som att det är inte ett företag som skickar ut, det är en redaktion. Men där kände jag igen mig. Okej, vad ska jag göra? Och så ut. Så jag intervjuade knarkare på Plattan. Jag intervjuade Klara Kyrka om deras engagemang. Och när jag skulle göra olika reportage så tänkte jag, nu ska jag göra någonting som jag inte har gjort förut. Som inte handlar om näringsliv, som inte handlar om företagande, som inte handlar om produktion eller konsumtion, utan någonting helt annat. Så det ägnade jag ett år åt, ett och ett halvt, lite, sådär, lite drygt. Och det gav mig massa nya idéer om vad jag ville göra. För jag träffade människor som jag ville träffa. Jag hade väl lite tur också. Jag tänkte att jag vill träffa den arkitekten. Då ställde han upp på en intervju.
Vad kul.
Och så ville jag träffa en annan person som är arkitekturhistoriker. Då ställde han upp på en intervju. Det var så här, vad snälla ni är. För det här blir ju artiklar, men ingen kommer ju läsa dem. Det är ju för skolan. Jag tyckte det gav väldigt mycket energi. För jag... Några av de här personerna jag var lite starstruck över att få träffa. För det är sådana som jag har läst deras artiklar, jag har läst, liksom, kollat upp, lyssnat på dem när de har pratat. Och så fick jag sitta där och ställa frågor. Så det var superspännande. Så den energin, det är en sån här kick, den lever jag på fortfarande så. Men sen började bitar falla på plats. Och då kände jag, när jag hade gått den här utbildningen, jag kommer ju inte bli någon dagstidningsreporter. Utan jag... kommer ju fortsätta jobba med kommunikation, men hur ska jag använda det här? Och då började jag se, för allting hände ju samtidigt också med Parisavtalet 2015, med Agenda 2030 som världens länder skrev under, att hur kommer det att drabba min bransch? Vad kommer det hända här? Vad kommer det att bli svårare och vad kommer det bli lättare? Och sådär. Så att då bestämde jag mig för att företagande måste följa med i den här utvecklingen som är. Man måste se sin egen påverkan. Och man måste också förstå hur man påverkas, både som människa och som företag. Så då tänkte jag, det där vill jag få in. Och det har varit en resa, och den känner jag att det är först nu som jag tycker att jag har landat i det, så att jag kan få med mig andra. Att de insikter som jag känner att jag har fått, de har varit väldigt svåra att förmedla till andra. Där har jag känt att jag har haft energin. Och så jag pratat med människor och sen, nej.
Och då är du ändå kommunikatör.
Och då är jag ändå kommunikatör.
Då förstår man ju hur svårt det är.
Det är jättesvårt, för det är ett svårt ämne och det är svårt att prata om. Men jag känner, nu tycker jag att jag känner att jag börjar hitta sammanhang där jag passar in. Jag tänkte de här åren att sen kom en pandemi och det har ju försenat för alla. Alla som har velat göra någonting har ju blivit försenade med pandemi. Så det är ju 2-3 år borta. Det får man får ju räkna så. Det blir väldigt mycket efterdyningar av det där. Men jag tror att efter det, så det är ganska färskt det här med att jag känner att men nu är vi på väg någonstans där det börjar, där jag får energi tillbaka. Jag gav roligt. Så mycket energi och sen så att jag blev väl nog väldigt dränerad de där åren av det där. Jag hade en, men det gav mig energi också, för det här vill jag jobba med. Det gav mig energi. Och sen när jag märkte att men det är ingen annan som vill. Så sjönk den igen och så upp och så sjönk den igen. Och jag gillar inte berg-dalbanor.
Nej.
Om jag går på Grönan är det inte det. Sen går ju livet upp och ner, det köper jag. Men det där väldigt tvära kast, det tycker jag, det är knepigt.
Du, har du något tips som du vill ge som en avslutning?
Som en avslutning?
Ja.
Nej, men jag tänker så att om man känner att det man gör är rätt, så är kanske bara platsen eller tiden fel. Och då kan det vara så att man kan få färdas ganska långt och ganska länge innan de där faller på plats. Så att säga. Så att man är på rätt ställe. Men jag tror att man ska försöka och inte slås ner av det.
Nej. Och sen, håll i och håll ut.
Håll om. Så, men håll i och håll ut, absolut. Det tror jag är jätteviktigt.
Så kommer det. Men du, tusen tack Maria.
Ja, tack själv.
Så himla roligt att få höra din berättelse och se hur vi kan knyta till det med lite energi på det. Liksom.
Ja, men absolut.
Verkligen. Så tack. Och tack du som lyssnar. Så kommer vi tillbaka igen om en vecka. Tack, tack. Hej då.